Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Podplay. Efter det så klättrar mördaren över den höga muren in till Varungi-familjens hus. Det är taggtråd högst upp och han liksom river sig typ, men fortsätter ändå. Och där inne gömmer han sig och väntar på att Nicholas Varungis bil ska komma körande genom porten. Och sen sätter då mördaren resten av sin plan i verket. Ann är i köket och lagar middag till familjen när hon ser något utanför fönstret. Det är som en liten eld som brinner på marken, så hon går ut för att kolla vad det är. Men hon hinner knappt att undra var den kommer ifrån och vad, liksom vad den gör där, innan hon hör något och vänder sig om.
Välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord. Era bästa vänner i poddvärlden, Karin Londré och Anna Sandell.
Alex och Sigge.
We wish.
Hur mår du?
Jag mår superbra. Hur mår du?
Ja, men jag mår bra, tycker jag, ändå. Mm. Jag har berättat för dig att jag idag har förhandlat om mitt bolån. Och jag känner mig ändå uttömd. Men liksom också så imponerad av mig själv.
Ja, så bra.
Att jag bara så här gjorde det. Alltså det fanns ju inget alternativ. Jag inser att det inte finns något annat alternativ. men jag känner mig ändå så stolt liksom.
Ja, alltså verkligen. Jag är det över dig också.
Tack älskling. För det var nämligen min nästa fråga är bara att jag skulle fråga om du var stolt över mig.
Och det är jag, verkligen. Oh. För att jag slipper ju det där och det är jag så glad för.
Just det, för att du har...
För att jag bor med en bankman. Eller någon som... Eller jag bor med min bankman, ska jag säga.
Just det, bra. men även då idag, en annan bra sak som hände idag var att jag då ringde min mamma förstås och pratade om de här olika sakerna. Och att även hon sa att hon var stolt över mig.
Ja, bra.
Kanske inte riktigt exakt så, men det var verkligen så jag tolkade det. Och det är rätt. Ju det jag men lever för. Det känns ju jättebra.
Vad skönt. Du lever både för mitt och din mammas godkännande och stolthet. Och nu har du fått båda på en och samma dag.
Precis så. Alltså jag skulle säga att du är väl liksom ett ställföreträdande. Alltså mamma är liksom roten av mitt behov av att folk ska känna sig stolta över mig. Och du är liksom förlängningen, så kan man säga.
Okay. Tack. Jag bär det stolt på mina axlar och förvaltar det arvet efter Rosita. Eller så här, förvaltar Rositas, jag är Rositas förlängda arm i Stockholm.
Så ska jag säga.
Bra. Kul. Men väldigt bra jobbat, Karin. Det ska du verkligen
snälla.
Ha.
Tack snälla. En annan dålig sak. Nu bara,
vad är det?
Nu bara pratar jag. Nu börjar jag prata på.
Kör hårt, kör hårt.
Men det är väl det som är att ha en podd, antar jag.
Jag tror det.
En dålig sak som har hänt är att vi i helgen kollade igenom Marcus flashback-tråd.
Ah, nej, gud, du skulle aldrig våga göra.
Nej, men alltså,
den var
väldigt kort. Alltså väldigt.
Okej. Okay.
Det som var roligast med den var att det stod att han gillar att röka kopp efter kopp.
Vad betyder det?
Men Anna, bara tolka det så som du tänker att du kan tolka det.
Men okay, det är som att droger
det. Det som var bra, skönt att höra. cigaretter. Det som, fiskar, han gillar att röka kopp efter kopp, alltså rökt makrill. Han har en makrillsrökningsbusiness hemma. Men han, det står tyvärr även att det är en person som är ganska säker på att vi är swingers eller poly.
Nej.
Jo.
Gud, blev du stolt eller kränkt när du läste det?
Nej, kränkt.
Ja, okej.
Okay. För jag tänker så här, jag bara, vad har Marcus varit ute och gjort?
Ja, i och för sig.
Men också, vad i våran relation är det som, alltså jag säger inte att det är något dåligt.
Du förnekar inte.
Swingers eller poly. Jag säger bara att jag är så himla, himla monogam.
Det är du verkligen.
Och Marcus med, hoppas jag.
Alltså, jag vet inte, Karin. Jag kommer inte gå i god för det. Eftersom jag inte kan svara på det.
Men jag tror att han känns, jag ska inte heller svara på det, men han känns också väldigt monogam.
Ja, absolut.
Alltså jag tror liksom inte han hade klarat av att ha en till.
Nej, nej.
Hoppas inte.
Du, om du är Marcus andra fru, så snälla, skriv inte till Karin, skriv till
på
mig.
Flashback.
Kliv fram på Flashback. Bild, adress.
Sister wives. Men vet du vad? Men om det är så att du är Marcus andra fru, så skulle jag verkligen uppskatta om du till nästa förhandling av bolåneränta skulle kunna kliva fram och
kliva
ta den
fram.
Pricken.
Alltså verkligen.
Då, om det är så. Då
får hon flytta in och se då?
100%. Hon kanske redan bor här. Vem vet?
Gud, så spännande ditt liv blev nu helt plötsligt.
Tack. Mm. Hon kanske är en sån, du vet, som ett sånt fall som jag gillar att göra när någon typ bor i en
vägg.
Nej,
nej, nej. Usch, det är det läskigt som finns. Hoppas inte.
Marcus andra fru bor i en vägg.
Men grejen är, det är det som är positivt med att inte bo för stort. För då kan man ändå ha liksom lite översyn över sitt hem.
Jag håller helt med. Det är faktiskt en väldigt bra sak med att bo litet. Okej, vad har hänt i ditt liv?
Du, inte så mycket faktiskt. Alltså det händer verkligen typ ganska så lite, skulle jag säga, i mitt liv för tillfället.
På ett skönt sätt eller på ett tråkigt sätt?
Men typ på ett jätteskönt sätt. För att det som händer då är att jag håller på att
liksom vara gravid.
Vara gravid, vilket, alltså, jag ska liksom inte state the obvious, men jag tror att jag blev lite lurad sist jag blev gravid. Dels för att det var liksom första gången, vilket jag tror i sig liksom kan vara. Jag hade nog tur då också. Kan vara mindre jobbigt. Mm. Men det var ju också pandemi. Så att från och med typ den vecka jag är i nu. Mm. Alltså jag jobbade hemma mycket mera.
Mm.
Jag hade på mig träningskläder mycket mera.
Eller pyjamas.
Jag satt ner mycket. Så det är liksom, det här är något helt nytt för mig.
Ja, jag fattar.
Så det tär en del.
Man måste vara out and about mycket mer än vad du var då.
Ja, och jag hatar...
Jag var ju också pandemigravid.
Ja, det var det.
Jag satt också ner väldigt mycket på en stol i köket som jag la en liten kudde på som jag kunde sitta på.
Ja, bra. Nej, men annars mår jag väldigt bra. Men det är väldigt skönt att därför så gör jag inte så mycket planer.
Nej, nej, men bra. Gör inte det.
Vilket är ganska skönt. Ja, så jag tar det väldigt lugnt. Du
är bra. Nej. Jag vet inte.
Har du lyssnat eller läst på något? Eller tittat på något? Eller så här?
Nej. Har du?
Du, jag ägnar mig just nu åt en ny amerikansk bachelor-säsong.
Härligt.
Så att,
du har fullbokat.
Jag har fullbokat. Och alltså, det smärtar ju typ, för nu tittade jag här innan vi ringdes. Och då är det så att jag bara, fan. Vill verkligen inte. Nej. Vill verkligen inte prata med Karin. Typ så.
Jag förstår verkligen. Alltså jag håller inte mot dig.
Nej,
jag vill också hellre komma.
Även om han är skitstörig. Han är så störig, Karin. Alltså, det har aldrig varit någon kille i Bachelor som man har känt såhär, gud, den här killen skulle jag bli kär i.
Nej.
Men det här är nog den som jag känner.
Värsta.
Alltså det här jag har aldrig känt så starkt att jag inte skulle bli kär i den här personen. Han är the worst. Alltså, han
Kul.
Är så amerikansk.
Nu blir jag så säker på att kolla på det.
Och liksom inte amerikansk sådär, alltså amerikansk mes. En amerikansk good guy. Alltså du vet, att han är så här Yeah. Alltså du vet att han är så här, alltså, han säger så här saker som är vettiga, som är typ så här, det är helt sjukt, det är klart att du ska ha en man som respekterar dig och som gör det som du liksom behandlar dig så som du förtjänar. Det är en helt rimlig sak att säga, men hans leverans i det är så att man är så här, jag tror att jag kommer slå dig rakt i ansiktet.
Men får du känslan av att han är ett riktigt as bakom stängda dörrar? Alltså att han är den typen av good guy? Nej.
Jag tror typ inte, eller jag vet inte.
Du tycker bara han är en tönt?
Han är en sån jävla tönt. Och han blev så här, han var med i Bachelorette. Det är ju ofta så att de har varit med i förra
säsongen. Så slussas de över.
Exakt, och där blev han sjukt sårad.
Såklart.
Och han hade, vet, alltid uppspärrade näsborrar när han pratar. Alltså, förstår du den looken?
Det är så jävla on-brand day och störning på det.
Det är som att han alltid är såhär har lite där på rösten och alltid uppspärrade näsborrar. Men det är någonting som gör att det ser så himla så här, man ser inte ut som att man är en äkta person när man hela tiden spärrar upp näsborrarna. Nej. Jag kan inte förklara den känslan. Nej.
Det är bara så kul att ha en sån detalj och verkligen vara så här: det här betyder något.
Det gör det.
Jag gillar det så mycket.
Okej, okay, men så att titta på det, för att det är alltid varje måndag en och en halv timmas pure joy.
Det är så långt. Kan du skicka en bild till mig på honom när han har uppspärrd näsborra? En print screen,
ja,
liksom.
Ja. Jag behöver typ inte ens hitta. Absolut. Ja.
Jag bara googlar honom, för han har alltid det.
Ja, han har alltid det. Jag ska hitta en bild.
Det är så bra. Det är så bra. Okej, men bra. Då kollar du på det och så är det med det.
Så är det med det. Nu ska jag skicka en bild till dig. Du kommer die.
Men det är också något
med folk. Hur
punchable? De är så uppspärrade.
Hela tiden.
De är så uppspärrade. Åh, gud vad roligt.
Det är sjukt.
Oh. Fy fan vad kul.
Ska vi sätta igång vår podd?
Han ser ut som ett helt stockfoto liksom.
Ja.
Gud vad roligt. Ja, vi sätter igång med vår podd. When you're ready for
the future. Välkommen till din bil Volkswagen Göteborg och lanseringen av inte bara en utan två nyheter. Volkswagen Tiguan med mer utrymme och ännu högre kvalitetskänsla samt nya Passat e-hybrid med en elektrisk räckvidd på upp till 130 km. Din bil Volkswagen Göteborg. Backa Grafiska vägen, Sisjön och Kungsbacka.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Larry och Eunice Morgenstern hade 4 barn. Först fick de en dotter. Och när hon var liten så bestämde de sig för att de gärna ville ha ett barn till. Så de adopterade en pojke. 10 år senare bestämde de sig för att de ville ha en ännu större familj. Och bestämde sig då för att adoptera ännu ett barn. Så de adopterade en liten flicka till. Och när de adopterat henne så fick de höra att den här lilla flickan hade också en liten lilla syster. Som också behövde ett hem. Så Larry och Eunice bestämde sig för att även adoptera den lilla systern.
Mm-hmm.
Och sen var familjen komplett. Det var så. Då hade de 4 barn. Deras 4:e barn som döptes till Mindy föddes 1984 i Bogota i Colombia. Och kom då som sagt till familjen som en väldigt liten bebis. Hon blev snabbt familjens lilla ögonsten. Och hon typ så här höll alltid låda hemma. Du vet, hon var så här... Ja, men som kanske liksom småsyskon kan bli, tänker jag. Framförallt, det var ju ganska stor skillnad på de första barnen. Eller liksom, ja det var 10 år.
Det känns som
emellan.
Att antingen så blir de så, eller så är det ingen som har sett dem någonsin.
Typ så. Men jag tänker att det är mellanbarnen som blir så att de faller i glömska.
Ja, men jag tänker nog om man bara har 2 i sig.
Ja, okej. Okay. Precis, jag fattar.
Mm.
Men de bodde typ på någon slags gård och du vet, så här, det verkar ha varit en så här väldigt mysig uppväxt. Typ. Du vet, föräldrarna verkar ha varit så här, väldigt härliga, de har varit så här, de är en god familj helt enkelt.
Mm.
I början på 2000-talet så började Mindy på college. Hon började på Valley City State University i Valley City i New Salem. Hon fick snabbt många nya kompisar. Alltså, det verkar vara en sån här genomgående röd tråd i hennes liv. Att hon hade sjukt lätt att få kompisar. Hon var superpoppis, omtyckt, du vet, så utåtriktad och väldigt öppen. En av hennes liksom, bästa vänner beskriver det som att hon inom loppet av några veckor hade lärt känna varenda en på hela campus. Hon bodde inte på campus som många av hennes kompisar gjorde, utan hon bodde ensam i en lägenhet off campus då. Och en av anledningarna till att hon gjorde det var för att hon som ung, alltså typ i samma veva som hon började college, blev diagnostiserad med MS. Så hon behövde typ så här ganska ofta lugn och ro omkring sig, dels för att hon var sjuk, men också för att hon var så här, när hon fick diagnosen så var hon liksom fast bestämd vid att hon skulle delta i studier om hur man kan bota MS. För att även om hon liksom själv inte skulle bli hjälpt av de studierna, så var hon liksom, ville hon hjälpa andra att bli friska i framtiden. Typ. Så hon fick ganska mycket mediciner i olika perioder i samband med de här studierna då. Så att hon behövde liksom ha som någon slags safe haven där hon kunde dra sig undan typ. Hon var liksom, inte för att de här två sakerna egentligen är motsatser till varandra, men trots då att hon var så himla så utåtriktad och hade så mycket roliga kompisar, så var hon så här väldigt ordentlig. Hon var liksom så här the good girl, så att du vet,
hon typ hade sin, hon hade allt.
Ja, alltså verkligen. Och det känns också som att det var därför typ hon tyckte också att det var skönt att ha en egen lägenhet. För då kunde hon så här dra sig undan från festandet. Typ så här. Hon var också väldigt kristen. Hela hennes familj var väldigt aktiva liksom, inom kyrkan och sådär. Så att hon var liksom ja, en mångfacetterad människa som vi flesta av oss är.
Bra.
Och som jag sa då, så tyckte ju då eller alltså ansågs hon av många vara liksom the good girl sådär i gänget. Och det tyckte då även hennes kompis Tony Bowmans pojkvän, som verkar ha varit lite av ett kontrollerande as. Alltså pojkvännen då, inte Tony, hennes kompis. Nej. För den 13 september var Tony och en annan kompis till Mindy vid namn Danielle Holmstrom, som uppenbarligen har svensk härkomst, ute och typ så här drack drinkar. Jag tänker typ att det var så här boozy brunch typ, för att det verkar vara på eftermiddagen.
Gud, trevligt.
Alltså jag blev jättesugen när jag sa det ordet själv, på att gå på en boozy brunch.
Jag blev mindre sugen än vad du sa det ordet. Boozy brunch.
Det känns också så sjukt amerikanskt.
Enormt. Bottomless mimosas.
Ja, så härligt ju. Fast jag vill ha bottomless bellinis, tar jag
här. Gott ju.
Det är så går starkt.
Det kan vi göra när du har fått barn. Då kan
det ska bli så trevligt.
Det gör vi, det blir toppen.
Och de var då ute och drack drinkar typ. Och då ringde Tonys pojkvän till Tony och frågade vad hon gjorde. Och istället då får säga så här, jag är ute och dricker bottomless mimosas med min bestis. Så var hon typ så här, ja men typ ingenting, vi är så här med Mindy och några kompisar. Och då är han typ så här, får jag prata med Mindy? Igen, kontrollerande as. Men Mindy var ju inte med Tony. Så Tony är typ så här, ja men typ stålare på något vis, kanske säger att hon är på toaletten eller någonting. Och sen då lägger hon på och så försöker hon ringa till Mindy för att vara så här, kan du ringa min kille och typ säga att du är med mig. Och de ringer och ringer, men Mindy svarar då inte. Så till slut så bestämmer de sig för att åka hem till Mindy för att se liksom, om hon är där eller varför hon inte svarar typ. Så de åker hem till Mindy, parkerar utanför hennes lägenhetshus och sen springer Tony in för att kolla läget. Hon knackar på dörren och känner genast om dörren är öppen, som man ju gör hos sin bästa vän. Och så är det öppet, så hon bara kliver rakt in typ. Och hon hinner knappt kliva in genom dörren innan hon får vara med om det absolut mest fruktansvärda man kan tänka sig och hitta sin vän död. Och Tony skriker ju såklart när det här händer. Hon blir ju jättechockad och rädd och skriker superhögt. Så att Mindys granne Robert reagerar på det här och kommer springandes. Han säger åt Mindy att ringa polisen medan han kollar om Mindy fortfarande typ har puls. Polisen och ambulans och allting kommer såklart till platsen och kan konstatera då att Mindy inte längre lever. Hon har fortfarande sin väska typ på armen och sina nycklar i handen. Hon har ett bälte runt sin hals och har blivit huggen med en kniv i halsen. Polisen reagerar på att det luktar väldigt starkt av ett rengöringsmedel som heter Pine Sol när de kommer in. Och polisen kan konstatera att ingenting har blivit stulet eller så här stört, du vet, runtflyttat eller så här stökat runt om med i lägenheten. Hennes plånbok är kvar och hennes mobil är kvar. Så att det liksom, lägenheten är helt som vanligt förutom att hon har blivit mördad där. Obduktionen visade att hon har dött av både strypning och av knivskadorna i halsen. Hon har inte blivit utsatt för några sexuella övergrepp. Och den starka doften eller lukten av Pine Sol berodde på att gärningspersonen hade hällt ut det över Mindys kropp.
Vad fan? För att förstöra
bevis? Ja, eller liksom, tror man? Man tror att antingen var det för att förstöra bevis eller så var det typ för att så här. Och jag vet inte om det är faktiskt är en verklig teori, för att det verkar ha varit en sån liten mängd ändå. Men att en teori var också typ för att man skulle så här försöka förstöra typ vävnaden liksom.
Mm. Okay.
Vilket också är väl typ att förstöra bevis, antar jag. För att, ja. Och det här fruktansvärda mordet på en väldigt omtyckt person skapade såklart väldigt mycket så här känslor och sorg, inte bara i familjen och bland hennes vänner, utan hela staden liksom verkligen skakades av det här. För du vet, hon var ju så här, ja, hon var en sån som alla kände, du vet, en av poliserna som kom till liksom brottsplatsen först kände henne, gillade henne, hade en relation till henne, så hon var liksom verkligen så en toppen person och ingen kunde förstå vem som ville henne illa. Och polisen börjar såklart förhöra personer i Mindys närhet och samlar in DNA från vänner, familj och även grannar i huset för att försöka hitta den som är skyldig. Och de första som de misstänker är ganska givet Mindys för detta pojkvänner. Det är framförallt två stycken som de tittar närmare på. Den ena är en kille som Mindy har varit ihop med i något år, som var så här, en jättesnäll kille som hade varit så kär i henne. Du vet, han var en sån kille som gjorde allt för henne. Och även
var
om
hans näsborrar?
Troligtvis uppspärrade konstant. Även om hon var kär i honom så var det så tydlig obalans, du vet, att han var typ så här, gjorde allt för henne och hon kanske liksom var lite mera sval.
Mm.
Eller det vet jag inte ens, men det var liksom ändå så här tydligt.
Han var kanske mer översvallande än vad hon var i alla fall.
Exakt så.
Mm.
Polisens teori var då att han typ har blivit så här besviken, avundsjuk eller vad man nu ska kalla det, för att typ hon inte ville leva i en relation med honom eller du vet så. Och att han då skulle bestämt sig för att mörda henne. Han har däremot så här alibi för mordtillfället och inga riktiga motiv för det här, för du vet, så här, det finns inget annat som pekar på det mer än att folk runt omkring har varit så här, ja, men han var lite mer kär i henne typ så.
Ja.
Så han avskrivs som misstänkt ganska snabbt ändå. Den andra pojkvännen som polisen intresserade sig för var hennes ex Kyle. Mindy hade beskrivit Kyle som hennes livskärlek och de två hade varit tillsammans i typ 2 år, och det var 2 år som var mycket upp och ner, enligt Kyle. De hade bråkat väldigt mycket. Och efter att Kyle hade tagit examen så hade de också distansrelation, vilket i slutändan då ledde till att de gjorde slut. För att det typ satte ännu mera prövningar på ett ganska prövad relation. Typ. När de hade gjort slut så gick Kyle vidare ganska snabbt, vilket Mindy inte gjorde. Hon ville verkligen att det skulle bli dem igen, så hon typ så här hörde av sig ganska mycket. Du vet, hon dök upp i hans lägenhet någon gång. Du vet, lite sådana saker. Men han var helt färdig typ, med henne. Han berättade att senaste gången de hade setts var 7 månader innan hon hade dött. Och då hade han, eller berättade han, att hon hade så här kommit hem till honom. Och att han då hade bett henne gå för att så här, han har varit typ så, det har ingenting mer att säga dig, det är liksom verkligen, verkligen över.
Mm.
Och det verkar liksom, allting adds up enligt det han berättar. Och han har också alibi för tidpunkten då Mindy mördades. Så även Kyle avskrivs som misstänkt.
Mm.
Men en annan person i Kyles närhet som polisen får upp intresset för är ingen mindre än Kyles pappa. För efter att Mindy och Kyle gjort slut så började Mindy ha väldigt tät kontakt med Kyles pappa Rodney. De pratade med varandra flera gånger om dagen och hade för alla utomstående en märkligt nära relation.
Yeah.
Kyle och hans mamma hade reagerat starkt när de fick höra att Rodney hade så tät kontakt med Mindy. Och trots att de hade varit typ så här, du kan inte ha det, det är inte normalt. Nej. Så fortsatte han att både prata och träffa Mindy. Och folk i Mindys närhet menade att från hennes sida var det typ ett sätt att fortsätta vara nära Kyle. Och att pappan då eventuellt fungerade som en extra fadersfigur.
Mm.
Det som polisen tyckte var suspekt och som liksom så här gödde misstankarna mot Rodney var att efter att hon hade blivit mördad så hade han ringt till hennes telefonsvarare flera gånger och lämnat meddelanden där han typ grät och var typ så här, jag kan inte förstå att det här har hänt och du vet sånt. Så polisens teori var då att Rodney hade blivit kär i Mindy och att känslorna inte var besvarade och att han därför hade mördat henne.
Mm.
Men även om det är sjukt skumt beteende så visade det sig att Rodney inte hade kunnat döda Mindy för att han hade både, liksom, han hade alibi som var liksom flera mil, alltså många, många mil bort från där Mindy blev mördad den kvällen.
Okay.
Mördad. Så, vilka fler suspekta i Mindys närhet fanns det? En annan person som var självklart för att höra var såklart Robert, den här grannen som hade kommit när Tony skrek efter att hon hade hittat Mindy. Polisen förhörde honom och det kom då fram att han hade suttit inne förut för olika saker. Han berättade självmant för polisen att han hade varit väldigt noga med att inte lämna sina fingeravtryck på platsen just av den anledningen. Han, du vet, han var så här, jag var sjukt rädd för att röra någonting, så han hade så här känt på efter hennes puls med ovansidan av handen och sånt, för att han typ inte ville bli placerad på brottsplatsen. Och det tycker polisen är så konstigt såklart. Mm. Men han är otroligt så här tillmötesgående och lämnar sitt DNA och du vet, allting är så här, ja, han gör allting by the book typ. Och efter ett tag då så avskriver polisen även honom. Han är inte längre misstänkt.
Nej.
Sen går det då typ en vecka efter att Mindy har blivit mördad. Och då får polisen tillbaka testerna av det DNA som hittades på brottsplatsen. Och då får de en träff i registret. Alltså brottsregistret.
Bra.
Och träffen är från en våldtäkt som har skett 2 år tidigare i en annan stad. Våldtäkten är fortfarande olöst. Polisen kontaktar kvinnan som har blivit utsatt för den här våldtäkten och tar hennes vittnesmål igen. De berättar då att de har fått en träff. Typ så här, nu kanske vi kan lösa det här. Hon beskriver förövaren och polisen tycker då så här, att signalementet inte passar in på någon av Mindys vänner eller familj. Men däremot så passar det in på en av hennes grannar. En man vid namn Mo Gibbs som bodde en trappa ner i huset. Han bodde där. Nej, okay. Inte Robert. Nej, inte Robert. Mo Gibbs bodde en trappa ner under Mindy. Han var gift och hade ett barn tillsammans med den här kvinnan. Och han arbetade som kriminalvårdare. Mo hade som ung varit med i gänget Crips, du vet, i LA. Mm. Men lyckats lämna det livet bakom sig. Och istället så hade han liksom så här rätat upp det, sitt liv. Du vet, han hade varit med i militären och sen då tog han det här jobbet inom rättsväsendet, eller man ska säga, som kriminalvårdare. Han upplevdes av folk i sin närhet som en så här schysst och bra person. Men DNA-provet som då matchade våldtäkten i Fargo matchade också då det DNA-provet som hade tagits från Mo i samband med mordet på Mindy. Så sjukt. Och polisen ber då såklart honom komma in till, alltså de gör inte någon så här jättestor stort insats och griper honom, utan de ber honom komma in till stationen. Då, alltså det här är också så hemskt, då har han med sig sin lilla dotter dit till till förhöret. Och det, ja precis, och så de typ såhär, ja men du får, det här, du, vi vill prata med dig i fred liksom. Och så förhör de då Mo om vad han gjorde när Mindy mördades. Han berättar vad han har gjort och han säger också att han inte har lagt märke till något konstigt i huset utöver att han, hade reagerat på att det luktade så starkt av det här rengöringsmedlet. Han berättade också att han inte hade träffat Mindy på en vecka, alltså från en vecka innan att hon hade blivit mördad. Och att han då hade hjälpt henne upp i hennes lägenhet för att hon hade haft så mycket att bära på. Polisen berättar då i förhöret att de har DNA från brottsplatsen som matchar Mo. Och han säger så här, ja men det kan inte stämma.
Okay.
Och sen frågar de då om våldtäkten och säger att de har fått träff mot den här våldtäkten som skedde då 2 år tidigare. Och då säger han typ så här, ja det stämmer att jag bodde i Fargo, den här staden där våldtäkten skedde. Men han sa att han absolut inte hade våldtagit någon där. Han berättade typ så här att han hade haft liksom många olika sexuella partners som han kallade det för, men att han hade absolut inte våldtagit någon. Den här kvinnans vittnesmål var ju så här jättetydligt typ, alltså hon, alltså fruktansvärt liksom. Men han är bara så här, nej, jag har aldrig våldtagit någon. Det stämmer inte. Och polisen köper ju såklart inte det här. De har ju liksom DNA-bevis och tycker att det här är skitskumt. Så han grips och åtalas för mordet på Mindy. Polisen uppmanar honom att erkänna eftersom att de har då de här liksom faktiskt konkreta DNA-bevisen. Men han vägrar. Han fortsatte att förneka att han hade någonting med mordet på Mindy att göra. Ingen som kände Mo kunde tro att han hade liksom gjort någonting sånt här fruktansvärt.
Nej.
Men efter att han gripits var det flera kvinnor som klev fram och berättade att de hade blivit utsatta för sexuella övergrepp av Mo när han var i sin roll som kriminalvårdare. Nej. Alltså typ när de var i häktet.
Åh, fy fan.
Alltså jävla hemskt. Det kom också fram att Mo vid något tillfälle hade bytt namn. Han hade tidigare gått under namnet Glendale Morgan Jr. Och när han hetat så hade han varit med i en drive-by shooting där han hade åkt fast och sen suttit 5 år i fängelse. Så när han kom ut från fängelse så hade han då bytt namn till Mo Gibbs. Mo Gibbs ställdes inför rätta för mordet på Mindy i juni 2007. Våldtäkten i Fargo och de här sexuella övergreppen han hade begått på sitt jobb fick då inte vara en del av den rättegången. Och trots att han förnekade att han hade liksom någonting med mordet på Mindy att göra så fanns det ju både konkreta bevis, de här DNA som liksom hade hittats typ bland annat under Mindys finger, eller vet du, naglar. Men det fanns också många indicier då som pekade på att det var han. Försvaret gjorde ett väldigt bra jobb och liksom pekade på att mycket var just indicier och att hans DNA hade kunnat hamna på Mindy på flera andra sätt. Till exempel när han hjälpte henne att bära saker in i hennes lägenhet en vecka innan mordet. Efter att juryn överlagt så kom de tillbaaka och det var en så kallad hung jury. Det var 6 stycken som tyckte att han var skyldig och 6 stycken som tyckte att han var oskyldig. Fallet prövades då på nytt och då landade juryn i att han var skyldig till mordet på Mindy och han dömdes till livstid i fängelse utan chans till frigivning. Mm. I rätten så uttalade sig Mindys mamma Eunice och hon sa att hon förlät honom trots det fruktansvärda han utsatt hennes dotter för. Även när hon gjorde det så fortsatte han då bara att förneka och sa att han inte hade någonting med mordet att göra och om den riktigt skyldiga personen skulle komma fram så skulle han förlåta den personen precis så som Eunice förlåtit honom. Alltså störigt. Parallellt så prövades våldtäktsfallet i Fargo och de sexuella övergreppen som han utsatt kvinnor för i sin jobbroll. Där erkände han sig skyldig och det adderades då på hans livstidsstraff. Moe avtjänar idag sitt straff på North Dakota State Penitentiary som det heter i Bismarck. Och i närheten av där Mindy bodde så finns det nu en hjärtformad park som är upprättad i hennes minne där hennes nära och kära kan gå och minnas henne. Den här kvinnan som Moe utsatte för våldtäkt som aldrig har blivit namngiven lever fortfarande med väldigt mycket trauma efter våldtäkten men är idag lyckligt gift och har ett litet barn. Ja, jag vet. Jag var bara tvungen att ta mig igenom det. Jag är som helt andfådd. Så himla hemskt. Jag har läst Mindy Morgensterns runa. Jag har lyssnat på ett avsnitt av Dateline som heter Who Killed Mindy Morgenstern. Sen har jag läst en artikel på Oxygen.com som heter After a North Dakota college student is killed in her apartment, police look at one of their own. Skriven av Megan Carpentier. 5 chilling details about Mindy Morgenstern's murder på Sportskeeda, skriven av Nikita Mahato. Så jag läst Mindy Morgenstern murder, How did she die, who killed her, skriven av Shraman Mitra. Och Mo Gibbs, Where is Mindy Morgenstern's killer now, skriven av Deep Rush Sakar på Cinemaholic. Och det var allt.
Eller just det, speciellt när det finns liksom DNA. Ja. Bevis som man ändå...
Det känns så tydligt.
Ja, exakt. Ja, precis. Gud. Usch, vad sorgligt. Tack snälla du.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Kvällen den 5 januari 2021 kommer ett par personer hem till det hus de delar i Karura Ka Murimo i Kiambu-området, en dryg halvtimme norr om Nairobi i Kenya. De jobbar tillsammans på gården som huset ligger bredvid, alltså det är liksom en del av en sån compound eller vad man ska säga. Och de har varit på någon slags fest tillsammans, men när de kommer hem så upptäcker de något fruktansvärt. Deras kollega Altiallon och byggarbetaren James Kinyanjui har mördats. Och han har utsatts för liksom hemskt våld med både ett järnrör och kniv. Och James bor i det huset för att hans familj, han är pappa till 2 barn och gift med en kvinna som heter Florence. De har blivit av med sitt boende och han har flyttat in där för att jobba på gården för att typ försöka försörja sin familj. Men nu har då någon istället mördat honom och polisen tillkallas förstås och de säkrar platsen och börjar försöka utreda vad som har hänt. Det finns inga tecken på att någon har så här brutit sig in eller sådär och man hittar inte heller något mordvapen på platsen. Polisen försöker få kontakt med familjen som James jobbar för och som bor på det här liksom, huvudhuset i den här gården. Familjen Varunge heter de och polisen vill helt enkelt fråga om de har hört eller sett någonting eller typ informera om att ett mord har skett på deras gård sådär. Men polisen knackar på porten till huset och det är ingen som öppnar. Så det här huset är liksom omgärdat av en jättehög mur typ. Så att det är liksom, de knackar på porten till muren helt enkelt, men där är det ingen som öppnar för dem. Och man, det här är ju typ lite sent på kvällen, så man misstänker att de nog har gått och lagt sig och bestämmer sig för att komma tillbaka dagen efter. Det de inte vet då är att personen som mördade James Kinyanui befinner sig innanför de 3 meter höga murarna i familjens hus. Och inte nog med det, för James är inte den enda personen som gärningsmannen mördat den här kvällen.
Nej.
Familjen Varunge då bestod av pappa Nicholas Nyoroge Varunge, mamma Ann Vanjiku Varunge, sönerna Lawrence Nyoroge och Christian Nyenga, döttrarna Enyeri och Grace. Så de är helt enkelt 4 barn, 2 föräldrar. Pappa Nicholas beskrivs i vissa källor som sjuksköterska och i andra som affärsman. Det verkar som att han har varit liksom sjuksköterska. Han har varit sjuksköterska och jobbat i USA. Och jag vet inte om det är för att han helt enkelt, du vet, tjänar mer pengar där. Antagligen är det väl så. Så han är liksom borta mycket. Och sen så verkar det också som att han har hållit på med lite så här landaffärer och så. Så att jag tänker att det kanske är därifrån det här affärsmansbiten kommer ifrån. Så. Men även mamma Ann jobbade inom vården. Och hon var en väldigt uppskattad kollega på Vanjinge Hospital i Kiambu. Jag tror att Lawrence var äldst och vid den här tiden, alltså januari 2021, så var han då i tidiga 20-årsåldern och gick på universitetet på Mount Kenya University och hade flickvän och sådär där. Så han var liksom väldigt väletablerad utanför föräldrahemmet kan man väl säga.
Mm-hmm.
Båda döttrarna gick på internatskola så de bodde inte heller hemma heltid. Pappa Nicholas kom hem från USA i början av december 2020 och bodde då nu i huset tillsammans med Ann, Christian, den yngre sonen, och så deras bror eller dotterson Maxwell som var 13 år gammal. Och i vissa källor beskrivs som att familjen Varunge hade adopterat honom eller att han var där väldigt mycket, liksom bodde där long term. I andra källor så är det mer som att han bara var på besök där i liksom början av januari 2021. Men han är då där den här tisdagskvällen den 5 januari 2021 när James Kinyanui har mördats. Och James blir mördarens första offer den här kvällen. För mördaren kommer då först att gå till huset där James bor och där han då är den enda som är hemma för att alla hans kollegor är på någon slags fest typ. Och där träffar mördaren på James. Och James känner mördaren och släpper inte bara in honom, utan när mördaren ber om ett järnrör så ger han det till honom. Och okay, sen attackeras han då med det här röret liksom.
Okej.
Okay. Efter det så klättrar mördaren över den höga muren in till Varunge-familjens hus. Det är taggtråd högst upp och han liksom river sig typ, men fortsätter ändå. Och där inne gömmer han sig och väntar på att Nicholas Varunges bil ska komma körande genom porten. Vilket den gör vid 8-tiden på kvällen. Och sen sätter då mördaren resten av sin plan i verket. För Ann är i köket och lagar middag till familjen när hon ser något utanför fönstret. I, liksom, i trädgården så, liksom, bakom huset. Det är som en liten eld som brinner på marken. Så hon går ut för att kolla vad det är. Och det vill säga att det är typ som en liten påse bara som liksom ligger och brinner. Men hon hinner knappt att undra var den kommer ifrån och vad, liksom vad den gör där. Innan hon hör något och vänder sig om. Och där möter hon då sin äldsta son, 22-åriga Lawrence.
Mm-hmm.
Och han borde vara på universitetet men står istället i trädgården och i handen har han en kniv.
Okay.
En kniv som han då snart attackerar sin mamma med. Och hon försöker liksom fly in i köket men kommer inte undan.
Usch.
Mm. Ner i köket kommer Lawrence kusin, 13-åriga Maxwell. Och när han ser den här fruktansvärda scenen rusar han upp igen och gömmer sig under sin säng. När Lawrence mördat sin mamma går han upp på övervåningen och där öppnar pappa Nicholas, liksom, han tittar ut från deras sovrumsfönster eller sovrumsdörr för att typ så här, han har hört ljud liksom, undrar vad som pågår. Mm. Och han liksom ser sin son stå längst ner i liksom korridoren med en kniv i handen.
Alltså fy fan.
Och det här tänker jag, på något sätt kanske, jag vet inte, tyder på någonting. Men hans första reaktion är liksom att fly. Alltså då menar jag att det jag tänker att det kanske tyder på att det har varit jävligt mycket skit i familjen. Alltså att han har liksom haft, om en familjemedlem till mig hade stått med en kniv, så hade inte min första tanke
varit, nej.
Han kommer att attackera mig, helt enkelt.
Nej.
Så tänker jag. Men jag vet inte liksom. Men det är bara någon slags känsla jag fick av det typ. Han ser honom stå längst ner i korridoren med den här kniven i handen. Och bestämmer sig för att försöka fly. Han rusar in i sovrummet till balkongdörren. Och kommer ut på balkongen och hoppar alltså ner från andra våningen. Och börjar typ försöka ta sig till porten för att typ kalla på hjälp. Mm-hmm. Men grejen är att, och det här är en jävla skräckfilm. Han liksom skadar sina fötter i fallet.
Ah.
Och kan liksom inte, alltså jag vet inte om han, du vet, stukar dem rejält eller sådär. Men han lyckas inte ta sig till porten innan Lawrence kommer, alltså har kommit ut och typ hinner ikapp honom. Och går till attack då. Och efter det så mördar han först sin bror Christian och sen sin kusin Maxwell. När han har gjort det så äter han av middagen hans mamma höll på att förbereda för hans familjemedlemmar. Och tillbringar sen resten av kvällen framför tvn. Och det är liksom där han är då när polisen senare knackar på för att meddela att Jason har hittats mördad. Och han liksom helt enkelt bara gömmer sig och typ väntar på att de ska gå. Liksom, han är där inne med i det här liksom, den här fruktansvärda scenen typ.
Så.
Och sen går han då och lägger sig och sover ett par timmar. Vid 4-tiden på morgonen går han upp, packar ihop mordvapnen, blodiga kläder och lite andra så här saker som skulle kunna typ binda honom till platsen eller till mordet. Och sen så lämnar han huset. Han stänger av sin telefon kort därefter och beger sig till ett obebyggt område i Maio, som ligger en dryg timme från huset. Liksom. Och där dumpar han mordvapnet och resten av grejerna, gömmer dem någonstans. Liksom. Den här första tiden efter morden tillbringar Lawrence hos sin flickvän Sarah Motoni, som till viss del, åtminstone, alltså hon har till viss del åtminstone känt till vad han har planerat. Och hon ska ju ha hjälpt Lawrence att få tag på mordvapnen, men har nog till viss del också liksom varit rädd för honom. Alltså så det är lite oklart hur deras relation har sett ut. Det verkar inte som att polisen tror att hon har varit en superdelaktig, alltså,
nej, jag fattar.
Co-conspirator, eller vad man ska säga.
Nej,
Men hon har känt till att han har haft liksom någon slags planer, att det här var planerat, okay. Har hon vetat, och hon har varit delaktig i att skaffa de här knivarna till honom typ.
Okay.
Så hon är där, han är där först, och sen så åker han till en annan släkting som han också då berättar vad han har gjort för. Så det verkar ju inte som att han försöker hålla det hemligt liksom. Och den här släktingen inte bara säger till Lawrence att han måste överlämna sig till polisen. Han ringer också polisen och berättar att Lawrence är hos honom.
Mm-hmm.
Ingen granne hörde något av attacken, men flera människor i familjen Varungas närhet har börjat ana oråd när nyheten om Jasons död spridit sig och familjen typ inte, alltså ingen svarar i telefonen och sådär. Jag vet, det är sämst. Så polisen får samtal från så oroliga närstående och vill förstås också själva prata med familjemedlemmarna. Så när de väl lyckas ta sig in innanför murarna så möts de förstås då av en fruktansvärd brottsplats.
Mm.
Och snart börjar folk samlas runt huset för att sörja de döda. Polisen får tag på de stackars döttrarna Neri och Grace, men Lawrence går då inte att få tag på. Hans mobil är avstängd och det gör att polisen också börjar misstänka att han kan ha varit inblandad. Inte minst eftersom de inser att hans telefon har varit avstängd sedan en liksom, ja, men typ timmar efter morden, helt enkelt.
Mm.
Och sen får de då ett par dagar senare samtalet från släktingen där Lawrence gömt sig. Den 9 januari grips Lawrence för mordet på sin familj. Först förnekar han sin inblandning liksom under någon kortare period. Men snart erkänner han att han har planerat och utfört morden. Han säger att han har gjort det för att, alltså, det har liksom legat en väldigt dålig relation till hans föräldrar i grunden. Han har känt sig väldigt avvisad från sina föräldrar. Enligt vissa källor så har han inte varit liksom tillåten att bo i huset. Det är lite oklart typ, men det har liksom funnits konflikt i den här familjen typ.
Mm.
Han säger också att han har inspirerats av serien Killing Eve i den här attacken.
Aha.
Hans plan säger han, är han öppen med, var att döda alla sina syskon. Så det var bara liksom, jag vet inte om man ska säga ordet tur, men liksom någon slags tillfällighet att Grace och Ingeri inte var hemma och överlevde då. Han leder polisen till mordvapnen och de andra sakerna från som han då hade dumpat liksom. Så att han berättar för dem vart de finns och de är där och hämtar dem. Till en början så grips då också då Sara Mottoni för sin delaktighet i brotten. Men snart läggs misstankarna mot henne ner och istället så vittnar hon för statens räkning om att Lawrence just planerat mordet på föräldrarna. Att han har försökt med henne, få med henne på planen genom att typ prata om att så här, de kommer aldrig acceptera vår relation typ. Det här är typ det bästa för oss så att vi kan vara tillsammans. Det har varit lite grann hans, vad han har sagt till henne typ. Två gånger anses Lawrence inte vara i tillräckligt bra psykisk form för att ställas inför rätta. Men man gör liksom nya rättsmedicinska undersökningar eller rättspsykiatriska undersökningar typ med 30 dagars mellanrum. Och tredje gången så anses han då vara frisk nog för att vara med i en rättegång. Men redan innan den hinner börja kommer nästa vändning i fallet. För Lawrence tar tillbaka sitt erkännande och hävdar istället att han är oskyldig.
Okay.
Vilket ju är lite bakvänt då med tanke på att han har lett polisen till mordvapnen.
Just det.
Det verkar som att det kanske har ställt till det lite i fallet. För vad jag förstår, vad jag lyckats läsa mig till, så har rättsprocessen dragit ut en hel del på tiden sedan dess. Så att de senaste nyheterna som finns om det fallet, om det här fallet, är från tidigt 2022. Och då handlar det om att Lawrence Varungis offers, alltså hans offers familjemedlemmar, vilket ju till viss del är hans egna familjemedlemmar och släkt och sådär, att de har motsatt sig att han ska släppas mot borgen i väntan på rättegång. För att enligt dem så har han uttalat hot mot sina överlevande familjemedlemmar och släktingar inifrån fängelset. Och att han typ har varit så här, har fortsatt haft som liksom ämnat att helt enkelt döda dem, helt enkelt. Och att de därför inte vill tycka att han borde få vara i frihet i väntan på rättegång. Och vad som har hänt sedan dess är, alltså jag hittar liksom ingen information om det. Så att min gissning är att det har dragit ut på tiden och att rättegången helt enkelt inte har börjat än, typ.
Okay.
Det verkar åtminstone inte finnas en dom. Och jag tror att det hade blivit omskrivet om det fanns en dom. För att det här fallet var typ ett av de mest omskrivna rättsfallen i Kenya 2021. Så att det skulle verkligen förvåna mig om det inte har fortsatt rapporteras om.
Ah, jag fattar.
Jag tror mars 2022 är typ det senaste jag hittat. Och då har det just handlat om det så här. Ska han få komma ut mot borgen eller ska han inte det? Så jag tänker att jag kommer liksom fortsätta hålla ögonen öppna för fortsättningen. Och om man ser något så får man väldigt gärna tipsa mig.
Ah.
För det här fallet är, det är jättekonstigt.
Ah,
det är så sorgligt och märkligt. Och just det här, jag inser att det är andra gången på ganska kort tid där jag gör ett fall där en son mördar hela sin familj. Det är ju liksom det här familjemordet är ju på något sätt av alla svåra saker som är svåra att föreställa sig.
Så är det,
jag antar att det är det som fascinerar mig helt enkelt. Och det här att för mig, det är någonting med den där scenen när en mamma stöter på sin son i trädgården och man tänker att hon kanske var lite så, vad gör du här? Och sen så liksom händer det här fruktansvärda typ. Det är så jävla drabbande typ. Och så jävla fruktansvärt. Så att det här var då vad som har kallats för The Varunge Family Murders. Ett väldigt omskrivet fall från Kenya som sagt. Och jag har då sett ett YouTube-klipp från kanalen True Crime Daniel som heter The Varunge Family Massacre. Jag har läst ett antal nyhetsartiklar från Kenyans .co.ek skrivna av Stephanie Wangari och Paul Kurgat. Jag har läst flera artiklar från The Standard av Brian Okot och Vincent Kajitan. Från Nation.Kenya av Simon Kiuru och även från Opera News. Och där stod det inte ett journalistnamn.
Nej.
Men den var hjälpsam ändå.
Vad bra. Tack du.
Så att det var det jag hade den här veckan.
Tack Karin.
Tack ska du
och
ha.
Och det var ju allt som vi tillsammans hade den här veckan också.
Eller hur?
Men
det var det verkligen.
Vi hörs igen om en vecka. Det ska bli superkul.
Och vet du vad jag tänker att vi kan säga? Vi kan säga så här. Snart kommer det lite goda nyheter.
Ja, jag tänkte också det. Precis. Hur kan man... Ja, det blir kul. Ni kommer bli glada, hoppas vi.
Jag hoppas det. Eller så blir ni arga och blir så besvikna.
Ja. Då kommer vi aldrig komma vidare.
Då har vi helt missförstått er. Alltså, och vår relation.
Då har vi ett problem. Ja.
Tillsammans. Då har vi ett riktigt stort problem.
Okej, men vi hoppas inte det. Hej då!
Podplay.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.